Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Det är skärtorsdag, klockan är 10 och aktiemarknaden är i stort sett oförändrad. Men det är ju några timmar kvar innan vi stänger. Jag heter Ulf Pettersson och med mig denna gång har jag Rickard Bråse. Hallå Rickard.
Hej!
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Du, när jag mejlade dig för ett litet tag så frågade vad jag skulle prata om, så skrev du att jag ska ta med dig på en världsomsegling med utgångspunkt i Intrum via ekonomisk high yield och sen landa i Guatemala. Är det den rubriken på avsnittet som gäller fortfarande eller?
Ja, jag tycker att det är det spåret jag tänker följa i alla fall. Så får vi se om du kan haka på och hänga ja. Med.
Bra, det ska bli spännande resa. Vi får väl kanske nämna något litet om H&M också, som hade en av sina bästa dagar som noterat bolag faktiskt igår här på sin rapport. Och så lite om nästa vecka och kanske något aktiecase. Men vi börjar vid hamnen helt enkelt, Intrum. Men vad har hänt den här veckan och vad kommer hända nästa vecka och framöver, och vad är det som är grejen?
Ja, det som hände inte under den här veckan var ju att man hade en telefonkonferens där man kan säga att huvudbudskapet egentligen var att det de sa för ett par månader sedan när de sålde en tredjedel av sina skuldportföljer till Cerberus. Då sa man att nu har vi liksom täckning för förfallen under 2024 och 2025. Det har varit väldigt mycket fokus på likviditetsprofilen och förfallstrukturen i det här bolaget. Då sa man att nu har vi täckning, och det man sa i måndags var väl egentligen att det har vi inte när man räknar. Man sa det väldigt bakvänt och man fick fundera lite på vad de egentligen sa. Men det är det som är kontentan, man har inte täckning. Och det är därför man har tagit in de här amerikanska rekonstruktionsspecialisterna ifrån Houlihan Lokey för att försöka då och se vad man kan göra åt sin väldigt stora skuldbörda. Huvudnumret där, eller det, om man lyssnar på vad de säger, så ja, man ska utvärdera alla alternativ säger man, men önskescenariot är någonstans att kunna förlänga löptider egentligen då mot lite högre ränta. Men om man tänker på vad räntan är på deras obligationer idag, yield to maturity på 30-40%. Ja, det är ju inte så att om kupongräntan på, jag tror att den kupongräntan på den första förfallet har varit 3,5% och sen har de en som är nästan 5 och sådär. Det är ett ganska stort hopp mellan kupongränta och vad de gildar när du justerar då för hur långt under nominellt värde de här obligationerna prissätts i dagsläget. Men jag tror att det man måste göra med Intrum är att ta ett litet steg tillbaka och fundera på vad är det egentligen för ett bolag. För det verkar vara lite förvirrat där ute. Om man backar bandet liksom till när de börsnoterades för drygt ett kvarts sekel sedan, så var det ju i grunden en väldigt tjänstebaserad verksamhet. Alltså som ägnar sig åt att skicka fönsterkuvert till folk och för att driva in skulder till företag då som man var anlitad av att göra. Och vid sidan av det så byggde man upp ett investeringsben där man investerade i egna skuldportföljer. För att det var ju väldigt lukrativt att du hade liksom koll på, du hade mycket, många kunder och du hade en bra uppfattning om riskprofil och så här i de här portföljerna. Så kunde du köpa dem och få en väldigt bra hävstång på ditt kassaflöde. Att du kunde återinvestera och få en bra avkastning. Och så rullade det där på och så snabbspolade fram till idag så har du... har ju den blivit helt dominerande i Intrum. Och det är ju den här delen som är intressant att försöka då förstå sig på. För att om jag skulle berätta för dig att det finns en maskin där du kan stoppa in en 100-lapp i och så får du ut 200 enkronor i. Skulle du vara intresserad av en sån maskin?
Vad var det den kostade, sa du?
Det återkommer vi till. Det intressanta är mekaniken här som vi står. Stoppar in en 100-lapp, du kommer få ut 200 enkronor.
Garanterat.
Det låter ju ganska intressant. Och det är så investeringsbenet då, naturligtvis väldigt enkelt uttryckt, fungerar. Men av de här 200 kronorna som kommer ut så kostar det lite att hålla igång. Man kan säga att ungefär en mellan fjärdedel och femtedel går till kostnader för att hålla mynten i rullning, så att säga. Mm. Och lite ytterligare komponent att du får vänta lite. Det tar ungefär 15 år kanske innan du har fått ut de här 200 kronorna.
Så då måste du finansiera den här första 100-lappen i 15 år då, helt enkelt. Det kommer lite under P&P där i sig.
Ja, stoppar du bara in en 100-lapp så har du också då, väldigt enkelt uttryckt, det är ganska, pengarna kommer rassla på rätt ordentligt i början, att närmare 30% av det du ska vara om 200 kommer kanske då första året, och andra året går det ner mot nästan 20 och så faller det ner och så blir det tunnare och tunnare mellan kulorna. Så dels har du en kostnad för det och dels så sen får du beskatta det, och sen så har du förmodligen ett avkastningskrav också på den här kassaströmmen. Så när du summerar ihop allting så kommer du inte, det här vi har ett litet problem, är det 200 kronor det är värt, eller är det, ja, det kanske är det diskonterade nuvärdet av den här nettokassaströmmen efter avdrag för kostnaderna och skatt och sådär, som du får sätta värdet på. Gör du en runoff-modell på dagens internet så kommer du landa närmare bokfört värde än den här siffran som man kallar för ESC, alltså återstående belopp som kan inkasseras, som är en uppskattning. Men det Intrum gjorde var ju att de stoppade inte bara in en 100-lapp och satt och väntade på att mynten skulle komma ut, utan de stod och tryckte in så mycket 100-lappar de bara kunde. Och alla pengar som har kommit ur den där maskinen har man stoppat, sprungit iväg och växlat över till sedlar och stoppat in igen. Samtidigt som man då har gjort förvärv och betalat utdelningar som då är finansierade av skulder. Över ett växande skuldberg. Och det är där vi sitter då idag ett problem där du inte bara har en marknad som inte vill räntemarknad som inte vill finansiera det längre. I alla fall inte på ett effektivt sätt med rimliga räntor. Och du har en frågeställning om, finns det ett värde tillräckligt på aktierna i bolaget? Eller är nettoskulden större än vad rörelsevärdet är? Och det är där någonstans vi står idag. Och det finns ju inte mycket börsvärde kvar. Det är 3 miljarder som börsvärdet uppgår till. Så oavsett vad man står i den frågan så är det inte riktigt där slaget kommer att stå. Utan nu kommer det bli en strid både mellan Intrum och obligationsägare. Men kanske ännu mer egentligen mellan obligationsägare. För att det är väldigt skilda agender som finns där. Alla möjliga typer. Du har liksom hedgefonder som har blankat aktien sen evigheten med tesen att värdet på eget kapital är noll. Mm. Och som har köpt de kortaste löptiderna för de tänker att men de kommer hålla showen rullande så pass länge i alla fall att det lösen som, eller det förfallet som är strax efter halvårsskiftet, det kommer de liksom att betala med de likvida medel som de har, den likviditet de har tillgänglig. Mm. Nu tog ju den där de kortaste serierna ganska rejält med styrk då när nyheten om att Hooglie & Loki är anlitade kom. För att alla drog ju samma slutsats, nämligen att nu är det ju i princip en informell rekonstruktion. Men det försöker vi inte att tona ner och få det till att vi ska se vad vi kan göra med att förlänga löptider och stabilisera läget och så. För de håller ju samtidigt då på att övergå ifrån att stå och proppa den här fantastiska maskinen full med 100-lappar till att vända tillbaka till att bli mer ett servicebolag igen.
Liksom tillbaks där de började då.
Man vrider tillbaks klockan egentligen och går man tillbaks och kollar hur det såg ut mellan första decenniet på börsen. Då var det ju så man jobbade. Man hade ju ett partnerskap med Goldman Sachs där man saminvesterade utanför Norden i portföljer till exempel. Så att det de ska göra nu är ju ingenting som de inte har gjort förut, utan problemet är liksom, går det att vrida tillbaka klockan på det här sättet samtidigt som du har hela räntemarknaden som sitter på dig.
Ja. Men räntemarknad, då börjar man ju alltid titta på prioritetsordning, och den har väl inte att göra med om det är en kort eller lång obligation. Det finns väl säkerställda obligationer, seniorobligationer och juniorobligationer och ska vi säga obligationer som knappt är födda än. Eller vad, det är väl där som striden går egentligen, eller?
Nej, no, men här är det icke säkerställda obligationer, men så har du... Du har en revolverande kreditfacilitet då, alltså banker, och de har ju prioritet naturligtvis. Den faciliteten har man ju dragit ganska, och det, alltså eftersom det inte har gått att låna pengar effektivt i på obligationsmarknaden längre, så har du fått dra mer och mer på den faciliteten. Så att där är de ju nästan uppe på 14 miljarder, och den var bara dragen om man backar bandet ett par år. Den var bara liksom 2 miljarder kanske. Så att den har ju liksom exploderat. Men sen får du ju en senioritet egentligen, alltså i praktiken när du har förfallen. Om jag äger en obligation som förfaller nu och du har en obligation som förfaller om 5 år. Mm. Ja, jag kommer ju få betalt 100% för min idag. Om det inte är så att man då anlitar de här Hoogly & Loughy eller någon annan liknande. Så har du korta löptider, då kommer du driva på för att vi ska ha tillbaka för pengar. Har du längre, så ja, vi tycker att alla ska bli lika behandlade. Vi får försöka hitta en uppgörelse, ta ner skulden och så vidare. Och jag, för min del, när du har, efter de säljer då, till den här stora transaktionen går igenom med Cerberus, så har de en nettoskuld på 48 miljarder, exklusive leasing och lite annat. Och ett börsvärde på 3. Så det är styrkeförhållandet. Så att, ja, om inte ägarna går in med eget kapital, så sitter du i knät på räntemarknaden. Och då kan man ju tänka, om man är en svensk och tittar på svenska förhållanden, så här, men det där ska väl inte vara så svårt. Kolla vad Ilja Batljan Invest gjorde. Det är ju ett stort svart hål. Han kunde ju förlänga den obligationen och sluta betala, liksom, betala ut räntan. Och så där. Du får ju till allt möjligt i de här små omförhandlingarna. Men då gäller det nog att komma ihåg att det är liksom inte Åsanis-gänget som sitter och äger de här obligationerna, utan den här situationen har ju sugit till sig fonder och investerare som är liksom specialiserade på distressed skuld och specialiserade på den här typen av situationer. Så att det är ju inte, det är en sak, tror jag, att sitta och förhandla med Spiltans räntefond som egentligen inte har en aning om vad de håller på med. Det är en helt annan när du har de här Londonfirmerna som kommer liksom försöka bita huvudet av dig när du förhandlar med dem. Men oerhört
finns det någon som står på aktieägarnas sida i det här, eller är de liksom helt vid sidan av din båt?
VD:n är ju då anställd eller anlitad av styrelsen, och styrelsen är ägarnas representanter, så de kommer göra allt för att liksom maximera värdet för aktieägarna naturligtvis. Och det finns ju en möjlighet. Vi såg vad SBB gjorde här för en vecka sedan, när man återköpte hybrider med väldigt, väldigt stor rabatt. Alltså du kan ju få till värdeöverföring ifrån. Alltså det kan ju vara så att man är beredd att acceptera priser som är långt under par på räntesidan. Och det kommer ju vara väldigt gynnsamt för aktieägarna i så fall.
Ja, för dels har ju VD köpt ganska seriösa mängder aktier här. Har inte det? Plus att skulle de inte kunna göra en SBB-lösning att köpa ut, vad var det SBB betalade? Det var liksom under halva nominella värdet på sina obligationer.
Ja, de betalade, vi hade ju 60% rabatt totalt. Ja, 40%. Och då var det ju framförallt hybriderna som handlat med liksom 80, 20% av 100. Som drog ner den, och sen köpte man även då en längre löptider, och det straffar ju naturligtvis kortsiktigt likviditeten, och likviditeten som väldigt många har ögon på, för att det är där det kör ihop sig. Men absolut, jag tror inte att det finns, världen är ju full av opportunister också som ser möjligheter i detta. De har säkert fått liksom mer, alltså Intrum, jag skulle vara förvånad om Intrum inte har fått erbjudanden om man tar 10 miljarder i ett lån till typ 13% ränta och sen bara köpa obligationerna med stor, som handlar med en jättestor rabatt. Och på det sättet kan du ju blåsa in substans i det, absolut, absolut. Och SBB gjorde ju detta, och då åker man, då står ju de här ringdomarna, ratinginstituten där, och börjar skrika selective default och sådär, men vad ska man säga, har du ändå ingenting att förlora så är det ju bara att köra. En skillnad som jag tror finns här mellan SBB och Intrum, det är ju att SBB och banker och Intrum är ju, det är inte bara det här vanliga förhållandet som du har, utan de är ju också affärspartner eftersom det är banker som säljer portföljer och köper tjänster och sådär. Alltså de är ju ganska förbundna med varandra. Plus att bankerna har byggt derivat på obligationer och sådär, så att bankerna i sin tur kan ju åka på det om man liksom härjar vilt på obligationssidan då. Som kanske, men jag tror att när det kommer till slut, alltså till syvende och sist, så kommer ju bolaget att göra allt för att maximera värdet för aktieägarna, och styrelseordföranden har ju köpt aktier för, det var ju över 20 miljoner. På drygt en vecka har insiders köpt 1% av aktierna i bolaget, så rimligen så tror de att de har en plan som kommer att fungera här. Men som utomstående, alltså det här är ju liksom inte ett finansbolag, det här är ju fas 3-bolag där väldigt, väldigt binärt. Jag, jättesvårt. Och är det då aktien som man ska in? Ja, men om du ändå kan få liksom 40% på en obligation, kanske det är smartare. Men nu kommer det. Nu ska vi kliva vidare ut i världen. Uh-huh. För Intrum är ju då inte bara en liten svensk angelägenhet. I Sverige har du fört en lite så här undanskymd tillvaro egentligen. Mm. För att det stora är ju inte aktien där, utan det stora är ju att det är en stor komponent i high yield-index i Europa. Mm. Först small det ju till där då, när de anlitar Julian Lucky. Det följdes av att en teleoperatör som heter Altigis också small till, och sen så hade du de irländarna som gör glas, och heter de Ardag, har också liksom hamnat i den här påsen av obligationsstök. Och alltid stå deras, de har en, det snackar vi, det är nog 10 gånger så mycket skuld i den strukturen totalt sett som i Intrum. De är på väg att sälja sin operation i Portugal. Och där, vet du vem som är med och hugger där?
Får köpa det där?
Ja.
Ingen aning.
Det är vår vän Xavier Niel.
Jaha, nu ska du över till Millicom. Okay.
Nu glider vi sakta men säkert från, som jag lovade, från Intrum via Heilspåret in i telekomsektorn och den mest offensiva aktören i telekomsektorn som vi har, som är fransmannen Xavier Niel, som ursäkta alla som kan uttala namn ordentligt, men är från Kjörn och jobbar inte så mycket med uttal. Men han har ju blivit aktuell eftersom han har tagit på sig att förvalta arvet, operatörsarvet efter Jan Stenbeck. Han köpte ju först, han är ju nästan uppe i 30% i Millicom, och han har ju löst ut nyligen då Kinnevik ur Tele2. Alltså den, för att ha både den latinamerikanska operatören och den svensk-baltiska. Och jag skrev ju en veckans aktie om Millicom, så jag tror det är väldigt, väldigt intressant läge.
Du såg 50% uppsida, eller vad var det?
Ja, och det där är, alltså, om det inte hade varit för att den här ägaren hade funnits med i bilden, så hade jag inte trott på caset. Utan det här har ju varit någonting, vd Mauricio Ramos, som är på väg att lämna vd-posten för att bli arbetande styrelseordförande, det är ju något av en pratkvarn som har lovat ganska mycket, och sen så blir det ofta en halvmesyr av det bara till slut. Och aktien har ju varit, har man varit långsiktig ägare har det inte varit jätteroligt. Det har varit jättetråkigt. Men nu har ju fransmännen skickat in en av sina toppmän, Herr Lombardini, som gick in som en sån här klassisk kostnadskrigare och har strukit liksom kostnadsposter efter kostnad. 40% av gänget som sitter på huvudkontoret, eller det de facto huvudkontoret i Miami, har liksom fått sluta. Det kom man skulle vilja vara med när CFO:n, det kommer ett meddelande om att CFO:n slutar med om man, när de har strukit alla kostnadsposter och när han går fram till CFO:n och säger du, jag har bara en sak kvar. Och så frågar CFO:n, vad är det? Ja, det är du. Så de har rivit ut kostnader och det här kommer att vara väldigt gynnsamt för kassaflödet. Plus att det finns då en strukturell komponent i det här också eftersom de är på väg att sälja sin infrastruktur. Som svårbedömt är liksom exakt hur mycket de kommer få betalt. Man kan liksom göra väldigt, väldigt optimistiska, liksom bygga optimistiska scenarier på vad andra har fått på sina torn och sådär. Men
det är väl bara en effekt av vad du är beredd att betala framöver. Det är ju en sale and leaseback. Det är inte så att de exakt. Måste ju ändå ha sina master för att telefonbolag utan master är ju inget telefonbolag lite grann.
När har du inga master blir det lite svårt att erbjuda abonnemangstjänster i alla fall.
Ja.
Men om du värderas till 4 gånger EBITDA och kan sälja någonting till 20 gånger så kommer det bli ett ganska effektivt sätt att lyfta fram värde på. Och att bli, liksom driva mot asset light och minska skulderna. För skulderna är ju det, en bit i den här ekvationen som nog stör många för den är alltså okulärt ser är den för hög. Räntetäckningen liksom i andra sammanhang så hade jag varit riktigt nervös. Men här finns det saker som alltså, både försäljningen plus att du kommer ha ett väldigt, väldigt bra kassaflöde i år som gör att det är inte ett problem.
Men sen när man gör affärer och investerar i Mellanamerika eller Sydamerika så där brukar ju det var ganska låga multiplar också av den politiska risken och alla andra risker som finns specifikt där nere. Är det något som du också tar hänsyn till? Liksom? Man kan gärna inte sätta samma p-tal på något där nere som något här.
Nej, men det gör man ju inte. Man behöver inte ha, alltså det här bygger inte på att multiplen ska, den är ju liksom låg. Och jag tror att det är fel väg att gå och säga om det är 4 gånger EBITDA och säga att det ska vara 6 istället eller sådär. Utan
det är EBITDA som ska upp snarare än liksom den ekvationen.
EBITDA, och inte bara att EBITDA ska upp utan den stora grejen är att EBITDA ska konverteras till fritt kassaflöde.
Mm.
Alltså EBITDA ska upp så mycket så att du får en hävstång så att pengarna till slut då börjar klirra i. Det handlar om fritt kassaflöde på deras prognos som man kan liksom tro lite vad man vill om och sådär men då är man ju på 17% av börsvärdet år 1. Och det är tillräckligt attraktivt. Huvudmarknaden är Guatemala för dem, det är mest lönsamma. Det som är det näst största alltså intäktsmässigt är Colombia. Och där är det ju inte så att man tjänar några pengar direkt. Men där har de också tagit lite steg i rätt riktning med nätsamarbete med Telefonica. Så det, helst hade man ju velat se Telefonica och Millicom fann varandra på den där marknaden. Men, det har man, men man har liksom semikonsoliderat det här lite grann genom att köpa Spectrum och nyligen tillsammans. Så på en börs där det är väldigt överhettat och det känns som folk börjar tappa lite fotfästet när man tror att man ska göra livets klipp i en aktie som är den som har gått upp mest av alla storbolag och sådär.
Mm.
Så är det här en liten värdeficka som fortfarande inte riktigt. Jag var förvånad över att aktien inte var upp ännu mer än vad den var när bokslutsrapporten kom och sen så gick den upp lite sådär. Men
den har ju gått väldigt, väldigt svagt länge. Det var ju bud på den här från Liberty på 700 spänn, var det inte det? Och vad är den nu, 200?
Ja, drygt 200. Men det var ju också en aktietransaktion. Och det är samma sak för Liberty. Alltså det är inte så att de här multiplarna är höga i de här bolagen. Och så sen har liksom Millicom lite extra låg värdering än de andra aktörerna i det här området. Men om man ska koka ner det till någon sentens så är det väl att det inte alltid bara hästens fel. Utan ibland så kan det vara bra med en bra kusk. Och det har Millicom idag. De har bästa tänkbara ägare och det gäller då eftersom det är samma ägare i Tele2 så gäller det även där.
Men Tele2, vad tror du han ska göra där då? Finns det master att sälja där också eller de har redan
de har ju Netform och Billity tillsammans med Telenor. Så du har redan den svenska marknaden är ju semikonsoliderad och det är ju en förklaring till att Tele2 har presterat så bra i förhållande till Telia till exempel, nämligen att du har en väldigt investeringseffektiv verksamhet. Så att det man kan göra till två är nog, det caset ser ju helt, det är inte så att de kommer gå in där och ska sparka alla bara och sen kommer till två är ett mycket mer välskött bolag. Men om jag sett att vara till teleägare så skulle jag verkligen bli orolig för att om de har blivit överkörda innan så liksom, man lägger i en högre växel när man får in den här sektorspecialisten som inte bara är sektorspecialist utan en skicklig sådan plus offensiv. För han håller ju på att flytta fram positionerna på flera håll i Europa. Han äger, jag tror det är 2,5% i Vodafone till exempel som är en av de verkliga drakarna. Varit och huggt, försökt att få till strukturer för Italien som inte blev som han hade tänkt i och för sig. Men det är runt honom det händer i. Och när han gjorde entré i Sverige så presenterades han ju lite som någon slags rik fransman som råkade vara måg till Bernard Arnault, han Louis Vuitton miljardären. Alltså en av världens, alltså, att det var någon kille som inte riktigt hade koll på vad han gjorde och jag vet inte om det är. Kunde väl inte ha varit en mindre träffande beskrivning. För det här är ju liksom en telekomnörd som har, alltså grunden entreprenör i sektorn som har jobbat hela sitt liv med det här. Som stor strukturell förståelse och Iliad om du tittar, som är deras europeiska operatör. Som är som huvudmarknad Frankrike, den finns i Italien, Polen. De äger en tredjedel av aktierna i en irländsk operatör. Iliad sopar ju banan med andra om man tittar på kundintag. Och alltså det är ju ett bolag som lyckas få till tillväxt i en sektor där alla försöker få till tillväxt och aldrig lyckas med det. Va? Och det är ju någonstans där som förbannelsen i sektorn ligger också, att det inte finns någon tillväxt. Alla försöker slåss om den och prisa bort sig och så tjänar man inte pengar. Och sen så de pengarna man väl tjänar springer man iväg och köper typ tv-kanaler från Bonnier för eller något annat dumt, va? Det har varit fenomenalt dålig kapitalallokering i sektorn. Så mycket intressant vad som kommer hända. Också intressant vad, liksom, vad, hur kommer den europeiska telekomkartan se ut om 5-10 år.
Så du tror på en återkomst av de här paneuropeiska fusionerna och sånt där som man såg en gång i tiden. Men så har man liksom ändå liksom lite varit inne på att det är liksom local business det här på något sätt, eller hur? Eller vad är story?
Ja, det har väl historiskt visat sig lite små kinkigt att få till synergier över gränser. Men nu finns det i alla fall en drivande aktör i sammanhanget. Och jag tror att om man var positiv till ett få innan som en liksom, stabil utdelningsaktie, lågvärderad och kontinuerligt bättre än ärkerivalen på sin huvudmarknad, så har ju den bilden bara stärks av det här.
Mm. Ja, det är spännande. Han köpte ju dessutom Tele2-aktierna till premium. Annars är det inte så sällan att man får ge bort lite pengar i form av en rabatt om man gör någon större placing. Sådär.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Du, när vi ändå har dig på tråden här, det har ju hänt, har du koll på Embracer exempelvis? Det är ju ett gäng nu, det börjar bli en handfull sådana här som växte kraftigt i lågräntetiderna och som får backa rejält nu. Vi har ju pratat om SBB och vi har pratat om Intrum via Play. Skriver vi inte så mycket om längre, men skrev desto mer för några veckor sedan eller månader sedan. Och nu är det Embracer då som gör en försäljning här för 5 miljarder för att ta ner skulder. Hur ser du på det där? Har du koll på det?
Finns det något du inte har koll på?
Ja, det kommer jag nog ställa frågan om sen.
Nej, men Embracer har ju också varit intressant såklart. Om Intrum är ett sånt här verkligt räknecase som oerhört mycket siffror och förstår man kurvorna på liksom avkastning och sådär. Så mycket intressant, och gillar man att räkna så är det verkligen, verkligen ett bolag att rekommendera. Så att det är lite tråkigt att det nu ligger mera, att det inte riktigt där man kommer få sina poäng, utan det handlar mer om att förstå den här processen som vi försökte beskriva tidigare. Embracer är ju tvärtom, det är ju helt omöjligt. Där finns det ju liksom inte så att du kan stoppa in en hundralapp i spelbolagsutveckling och så får du över 15 år ut en projicerbar summa som du kan liksom ha en bestämd uppfattning om någorlunda. Det här är ju som, jag tycker det här spelbolag är nästan mer lika läkemedelsutveckling. Att du har, fast med väldigt, väldigt kort livstid på de läkemedlen de får fram ofta, att du stoppar in, du plöjer ner oerhört mycket och så hoppas du att det blir bra, en succé, och så blir det inte det. Och sen så, ja, det finns, vi får göra en special om Embracer, men nu säljer man ju de här, har man ju sålt två tillgångar, och det ser ju väldigt mycket ut som att bankerna har sagt att det är nog bra att vi tar de här transaktionerna, för att de har ju lagt, när de förlängde den krediten så finns det ju inskrivet att de har en miniminivå på hur mycket de ska amortera och sådär. Och det är klart, har du gravt överskattat hur mycket kassaflöde du får ut? Alltså jag vet inte om de är dåliga på räkna eller om de är så inbitna i sina hittepånyckeltal att de faktiskt inte förstår skillnaden på fake earnings och riktigt kassaflöde. Det kan ju vara så, jag vet inte. Men det är uppenbart att kassaflödet som de trodde att de skulle producera kommande året när de gjorde sin helomvändning för lite knappt ett år sedan, det har inte materialiserats, och då får man sälja för mer än vad man kanske hade tänkt göra ursprungligen. Och då liksom få bort investeringsåtaganden och samtidigt få in pengar. Båda de här transaktionerna man gjort, den ena är ju pengar som ska komma sen, för att det är ju initialt ett skuldbrev, och här får man då aktier som man i ett andra läge får försöka och sälja.
Precis. Nej, men något som man, jag vet inte om man då läker likhetstecken eller såg likheter mellan Embracer och ett läkemedelsbolag som forskade, tror jag också, för det är liksom okänt. Men något som stört mig, om vi återgår till Intrum här lite grann, det här att köper du en portfölj då för typiskt 10% av nominellt värde då, alltså du köper skuld för 1 miljard, köper du för 100 miljoner. Och det är ju en, det är en ändlig verksamhet. Jag menar, den kommer inte leva för evigt. Du måste investera i en ny portfölj nästa dag för att leva. Det är lite som ett, som jag fick lära mig när jag började med det här för 30 år sedan. Att, ja, gruvbolag, vi kan inte sätta så höga P-tal på ett gruvbolag. För det är ju, en gruva lever. Allting i alla andra sammanhang så räknar jag efter en going concern. Och då kan man ju liksom i och för sig fråga om det är rätt då. Men, liksom, men det är ändå mer rätt att göra det på andra verkstadsbolag än en gruva, där man vet att en gruva sinar. Och man vet ju att den här portföljen som inte köper kommer ju sina. Den sinar ju, som du sa, ganska snabbt. Redan efter 3-4 år så är det ju liksom, så får man jobba ganska mycket för att ta in de där pengarna. Det är ju liksom, det är klart att det är ju väldigt mycket lågt fallande frukt. Och sen så de högt fallande äpplena är liksom nästan omöjliga att greppa. För det är liksom skulder, fordringar på folk som alla har tänkt att betala eller kan betala. Och det där tycker jag man liksom underskattar lite, det här hur man ska liksom investeringar för att underhålla sin framtida försäljning. Vi kan ju, du ska snart få svara, vi kan ju ta Volvo som jag har skrivit mycket om nu. Det är absolut gjort det fantastiskt här, men man vet ju att de kommer få investera fantastiskt mycket pengar för nästa generations försäljning. För den försäljning de har idag, de lastbilar som de säljer idag, inte finns på marknaden om 10 år. Och det där är liksom inte, man får inte liksom glömma bort det lite grann när man tittar på framtiden. Och det är därför liksom riskkapitalbolagen använder sig av liksom, hellre väljer där investeringsbehovet är litet, åtminstone liksom inte så fundamentalt som det är i en del verksamheter.
Ja, men det var väl lite det jag försökte säga med min överförenklade pengamaskin. Att stoppar du inte in pengar så kommer det inte ut. Alltså det går inte att bygga kassa genom att dra ner investeringen till noll. För att då kommer du efter bara några år så kommer kassaflödet liksom inte. Det finns någon slags perception, tror jag, av att det är återkommande kassaflöde vi pratar om när det verkligen inte är det, utan det vi pratar om är ett kassaflöde som utarmar tillgångsbasen, och utan återinvesteringar så kommer en utarmad tillgångsbas producera mindre kassaflöde. Det är inte så jättemycket svårare än så. Men jag tycker det är en jättestor skillnad på det och om man tar Volvo som exempel, att alltså Volvos försäljning är cyklisk och sådär. Det är ju alltså, det är helt annat. Alltså, de kommer ju sälja lastbilar i framtiden. Alltså,
jo,
om det inte är så att människosläktet dör ut eller att det är ett konstigt scenario. Ja. Men och teknikskiftet, det blir mer en fråga då på, är det någon av de befintliga aktörerna som liksom kommer göra, klara det bättre än de andra, och kan det komma in någon ny som ser en möjlighet att slå sig in och sådär. Det är ju mer den risken. Jag tycker det är helt annorlunda än
jo, men jag menar,
intro fungerar.
Nej, ja, det är klart att det är annorlunda, men det är ändå liksom att du, jag tror att du underskattar investerings, det är klart det är helt annorlunda, men nu står ju Volvo inför ett investeringsbehov som heter duga. Det kanske inte, men tittar man, jag vet att pappa körde omkring i en Hanomag på 70-talet när han sålde bröd. Det ingick senare i Tyskland. Då går det igenom en ganska spännande lista. Antalet lastbilsmärken på 70-talet och idag så har det skett en enorm konsolidering. 95% av alla lastbilsvarumärken har försvunnit. Har inte tillkommit något nytt. Så var det även i bilindustrin fram till elbilsdriften var där. Och sen så började det liksom skapas nya varumärken. Nu tror jag liksom inte, nu är ju Volvo en business till business affär. Och där är liksom inte, där blir det inte så på samma sätt som inom personbilsindustrin. Men likväl i ett sånt fantastiskt omvävlande teknikskifte som eldriften är, så öppnar det för nya aktörer på ett sätt som inte, det är liksom kineserna, anledningen att de är så stora på elbilar nu och liksom störst på det är ju att, och inte på konventionella förbränningsmotorer, det är att det var ju omöjligt att slå tyskarna på förbränningsmotorer. Det gick liksom inte att komma ikapp där, men sen så blev det något helt nytt, el, alla börjar liksom från samma startpunkt, och då är det liksom konkurrensen mer öppen. Sen så ligger Volvo lastbilar, eller AB Volvo, betydligt bättre till, för som de också har skrivit, så har det ju, det här är ju liksom en, att köpa en lastbil är ju en ekonomisk investering. Det är ju inte en personbil. Där har du ju hela den här eftermarknaden som i och för sig inte kommer att vara lika viktig när det är elbilar som när det är förbränningsbilar. Men då har du hela finansieringsdelen och allt sånt där som gör att det liksom inte är bara att köpa någon som dyker upp. Liksom, för du vill veta att du kan hantera den under hela livstiden. Men likväl så är det ju ändå en risk som jag tycker exempelvis marknaden underskattar.
Ja, absolut. Jag håller helt med om att, och det gäller ju inte bara här, utan där du har teknikskiften så fäller man ju, då måste alla aktörer på något sätt fälla ner, vad är det, heter vindbryggan över moten så att det finns en, det öppnar en möjlighet för andra att ta sig in. Sen så ska det ju till ganska, om Volvo är ett jättestort företag som tjänar väldigt mycket pengar som de kan investera också, det är ju en helt annan, du ska göra en, om man tänker som de här äventyren som har en mix med liksom greenfield-investeringar på hur, alltså, i Northvolt och hårt på Greensteel och sådär. Den blir ju jobbig när du måste liksom ha, när det inte finns något kassaflöde att backa upp det med.
Nej, och det kan ju vara så att det inte är Volvo som slås ut, utan det är någon av de andra 5-6 spelarna, och då gynnar det i Volvo. Så jag menar inte det. Det kan liksom bli bra att det liksom är Volvo och ett antal till som är kvar av de gamla medan det kommer in några nya. Men det är i alla fall en intressant förändring som teknikskiften skapar. Och tar du, om du gick, började i Intrum och vidare ut i Europa till Portugal eller vad det var, och sen Guatemala, så, och teleoperatörerna här, så är ju liksom, varför ser det ut som det gör? Jo, det är ju teknikskiftet från mobiltelefonerna en gång i tiden. Det var ju det som liksom gjorde att Telia, och som fortfarande Telia lider av, liksom att man kommer, Telia måste från början försvara sin marknadsposition och sina höga vinster i den nya marknaden, och då blir man per definition långsam in i det nya, medan bolag som kan börja från noll då, gamla Comviq och numera Tele2, har stor chans att bli en vinnare och knapra marknadsandelar och lönsamma marknadsandelar.
Mm. Och det är så hela liksom marknaden, kapitalistisk marknadsekonomi måste få fungera, att den som,
precis,
gör saker det som bäst. Men, den får kungakronan, och den som inte klarar av bära den längre, den kommer inte få göra det.
Och har du någon åsikt kring H&M som kom en rapport igår då, ökade vinsten mycket kraftigare än väntat, apropå förändringar och omstarter och sånt där. Jag har ju skrivit kring dem exempelvis att de har ju då, tittar man här så var det liksom inte mycket försäljningsökning, men deras mindre varumärke Arket och alla de här växte ändå 8% och så där. Hur ser du på H&M framöver? Är det liksom dinosaurien som har repat sig lite men som väntar på att bli fälld, eller hur ser du på det?
Jag skrev ju oerhört mycket om H&M om du går tillbaks några år i tiden, och det var ju inte så upplyftande inlagor som kom från min sida då, och aktien gick ju väldigt svagt och sådär. Men jag tyckte att när covid slog till så tyckte jag att de började liksom få lite bättre fason på det. Alltså H&M så som H&M var 2010 till exempel, när det var liksom med i diskussionen om att vara börsens bästa bolag. Den situationen finns inte längre, den verkligheten finns inte längre, och alla måste förr eller senare acceptera den verklighet man befinner sig i. Och det hade H&M svårt att göra, men jag tror att, som jag nu tittar jag inte på det så jättenoga, men jag upplever att den insikten har man bättre idag. Jag hoppas att de kan få till det så bra som möjligt. Och kommer det komma nya sådana här utmanare som kan tänka sig att gå miljarder i förlust varje år på en hemsida och sälja kläder? Ja, men den pucken är nog också förbi, så att jag tror att de har liksom ett på något sätt ett stabilare konkurrenslandskap. Alltså det här nya landskapet har satt sig. H&M har bevisat att man sent om sidor liksom ändå har anpassat sig, gjorde mycket saker rätt. Sen kom covid stöka till det. Ja, det är inte så att jag kommer att springa och köpa H&M-aktier. Men jag tror inte att det är, alltså, om jag hade det som under en period som mitt liksom absoluta favorita blankningskris alla dagar i veckan. Nej, jag tror inte att alltså, diskussionen är den omvända nu. Alltså, det är inte hur mycket ska aktien gå ner, utan ja, kan man motivera den nästa år, kan den gå upp. Ja,
det är väl lite sådär, det var Göran Persson som sa att man måste alltid, eller om det var Tage Erlander till och med som sa att man ska alltid utnyttja se till att utnyttja en kris. Det är liksom då som förändringsbenägenheten finns i ett samhälle eller i ett bolag. Och det var väl, det finns väl inget gott med covid då, men där var det var liksom, jag tror det var händelsen som fick H&M att på allvar börja ta bort olönsamma butiker. De växte antalet butiker alldeles för länge då, var över 5000. Och ta bort olönsamma butiker, inse att de kannibalisera på varandra, de ligger liksom 20 meter bort. Plus att man började skala ner på kostnaderna rejält då. Man hade ju skapat liksom väldigt stora avdelningar för IT och sånt där. Så de gör mycket rätt, men jag är inte optimistisk till H&M-varumärket. De tappar, även om rapporten var bra, så tappar de ju rejält mot exempelvis spanska Inditex och sånt där. Så ja, vi får se. Men de har sina varumärken. De här mindre varumärkena som hade varit jättestora företag och det hade varit börsnoterat, det är ju liksom P30-bolag, en del av dem, P40-bolag. Så. Men ja, det är intressant. Jag vill inte heller någon ont. Det är liksom inte därför jag är ekonomijournalist på DI. Men det är alltid kul att se de här förändringarna som bolag genomgår.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi prata lite om nästa vecka också? Har du något mer case till folk annat än att köpa Millicom? Är det så pass bra så att det räcker, eller?
Ja, jag tycker att det räcker och blir över det caset. Det är ju liksom, kan ta det nästa vecka igen om du vill.
Vi får höras nästa påsk och se hur det gick för Millicom då. Men du, nästa vecka, det är ju inte så mycket. På måndag händer ingenting heller på sig, men då är det ju stängt på marknaden. På fredag, imorgon fredag är det också stängt. Sen så kommer lite PMI-er, JOLT-rapport, alltså där sysselsättningsgällens favoritnyckeltal som det hette tidigare, JOLT-siffrorna, arbetssiffrorna i USA. Stämma i Ericsson, är det något som du hade kunnat tänka dig att gå på?
Nej, helst inte. Jag tycker stämmor är ganska tråkiga tillställningar. Alltså det är ju, jag tycker grundprincipen där för min del är att det får aktieägarna ha för sig. Det får vara aktieägarnas stund där de äter bakelser eller kakor och dricker lite kaffe. Och någon av institutionerna går upp och säger något fyrkantigt om något som gäller för stunden. Om ESG eller sådär. Och det får vara något exceptionellt om man ska springa på stämma. Eller om jag skulle springa på stämma.
Du, vi får rapport från Oscar Properties också.
Finns de fortfarande?
De ska komma med rapport i alla fall.
Ja, jag vet inte. Det är ett bolag som befinner sig på en palliativa avdelningen får man väl ändå säga.
Då får vi ta det försiktigt. Man ska alltid vara tyst när man går på den palliativa avdelningen, för att lära mig. Och sen så avslutar nästa vecka med den riktiga arbetssysselsättningsrapporten från USA då, som är en sån här som kan få marknaden att stiga eller sjunka och kanske få Powell att reagera på något sätt. För övrigt så pratar Powell faktiskt på långfredagen, så då får vi se här. Det är ju en mörk dag i den kristna världen. Vi får se om Powell är dyster då eller om han är optimistisk. Men det var nästa vecka bjuder på. Den här veckan har bjudit på en hel del intressant som vi har diskuterat. Är det någonting innan vi stänger butiken, Rickard, som vi har glömt att prata om eller som du vill fråga mig om eller någonting annat?
Eldar ni i Kalmar på påsk? Det gör man här. Påskbrasor.
Det gör man inte, men man gjorde det. Jag är uppvuxen i Värnamo och då var det väldigt stort. Jag var lite för liten, men pappa brukade berätta om hur man sprang omkring och stal julgranar från grannkvarteren för man skulle ha den högsta och största påskbrasan. Men det gör man på Tjörn fortfarande.
Det hoppas jag.
Ja. Okej, om det inte var något annat så önskar jag och Rickard er alla en riktigt skön påskhelg. Ta vara på er och så hörs vi igen nästa fredag med en ny analyspodd. Tack ska ni ha.
Hej ho, hej ho, hej ho.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Feldman.